Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Min fästman, han var modelejon, den viss charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi.
Hans om vi lämnar dem som åker tåg och bara tillfälligt vistas i Sverige, så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare, men också norska, polska har vi nämnt, olika västallierade flygare, specialsoldater, och vi har också finska soldater som interneras i Sverige, men det är främst uppe i Norrbotten och märks väldigt lite för den som bor i södra Sverige.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Sverige var neutralt under andra världskriget och soldater och officerare från stridande länder hade inte rätt att uppehålla sig i landet enligt internationella konventioner. Sverige var därför skyldig att internera utländska soldater. Därför upprättades interneringsläger runt om i landet. Polska ubåtsmän hamnade i Mariefred, amerikanska flygare i Västerås och sovjetmedborgare i Krampen i Västmanland. De mest omdebatterade internerade soldaterna i Sverige blev de 167 baltiska soldater som slagits för tyskarna. Det väckte stor debatt när efter påtryckningar från Sovjetunionen deporterades till Sovjetunionen mot sin vilja. Men det var aldrig någon debatt kring de 2700 tyska soldater som också kom att utlämnas till Sovjetunionen. Lars Gyllenhaal är författare med inriktning på militärhistoria. Han är aktuell med återutgivningen av Slaget om Nordkalotten och boken Andra världskriget i Sverige. Välkommen!
Tack!
Hur kommer det sig att polska ubåtar och ubåtsmän hamnade i Mariefred i början av andra världskriget?
Det har att göra med att Polen så att säga gick under hösten 39, och de här ubåtarna blev då utan hemmahamn, så att de hade inte så många val. De kunde överlämna sina ubåtar och sig själva till tyskarna, eller så kunde de emigrera så att säga, och det var det de gjorde, och Sverige var ju då det trevligaste landet att emigrera till.
Men det här var ju precis i början av kriget då.
Precis, det är bara några veckor efter att kriget har brutit ut. Och Sverige har ju då inte något facit hur det kommer att gå. Så att, det är ju kanske rätt känsligt för den svenska samlingsregeringen att helt plötsligt få ta hand om det besegrade Polens stridskrafter, och det är inte vilka vapen som helst. Tre ubåtar, varav en är riktigt modern. Helt plötsligt ska vi ta ansvar för dem och besättningarna.
Vad var det för regler som styrde? Om det kom då soldater ifrån stridande, andra stridande länder till Sverige, fanns det några regler eller så, eller några konventioner som styrde hur de här skulle behandlas och hur man skulle hantera dem, eller var man helt... Fick man bestämma själv vad man skulle göra med dem?
Ja, det har ju funnits och finns många förhållningsregler vad gäller hur man ska behandla främmande makters farkoster och personal som dyker upp i fredstid eller i krigstid. Försökte ju då att följa internationella konventioner och regler.
Men det var egentligen kanske något man inte ville ha på sitt bord här.
Ja, egentligen så hade ju samlingsregeringen helst inte vilja ta emot de här. Men de, vad säger man, det blev fait accompli att de dök upp och då fick helt enkelt regeringen lov att internera dem oavsett vad de tyckte. Men man kan ju också säga så att en enkel lösning som de inte valde, det hade ju varit att bara överlämna dem till tyskarna. Nu är det här med Polen överspelat genom att Tyskland och sen Sovjet har delat upp landet. Det finns inte kvar längre i princip. Och större delen av Polen är tyskt och Tyskland bestämmer nu över det här territoriet. Så att nu är det här tysk egendom. Så hade man kunnat säga. Det hade ju varit en snabb och enkel lösning. Men det gjorde man inte, utan man var faktiskt så pass självständiga från samlingsregeringens sida så att man behandlade de här polska ubåtsmännen och deras ubåtar på ett bra och man får nästan säga trevligt sätt.
Mm. De var ju, alltså det var ju tre ubåtar, om jag inte minns helt fel så var det, jag vågar inte säga siffran, men över 170 ubåtsmän, officerare och soldater då naturligtvis. Till att börja med så låg man ju i Vaxholm, men rätt snart så blev man väl överflyttat just till Mariefred som ligger vid, det är en liten fin stad som ligger i Mälaren en bit in, inte så långt ifrån Stockholm. Vet du varför man valde att placera dem just där? Det är ju liksom ett udda ställe att ha tre ubåtar på.
Ja, visst är det det. Men jag tror väl att man ville få bort dem från Vaxholm så fort som möjligt för att det var ju främmande makts materiel och personal och Vaxholm var ju en plats som blev viktigare och viktigare för den svenska marinen så att man ville inte ha främmande makts personal och föremål bland sin egen. Dels hade det kunnat vara en måltavla då. Vid ett anfall mot Sverige så hade det blivit extra mycket måltavla. Och sen var de ju så att säga i vägen för den egna svenska verksamheten. Så att, det gällde väl bara att hitta ett alternativ ställe. Och då hittar man Mariefred som en liten lugn avkrok.
En liten idyll.
Ja, så att, det var väl ett rätt bra ställe de hamnade på.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När de kommer då till Mariefred, på vilket sätt interneras de? För det här är ju de första utländska soldaterna under andra världskriget som faktiskt interneras i Sverige. Så jag misstänker att man hade ju liksom säkert ingen handbok för hur man skulle göra.
Lite rutin hade man ändå för att det hände ju liknande saker under första världskriget. Men det hade ju gått ett antal år sedan dess. Så att de som var i beslutande positioner både i samlingsregeringen och i den svenska krigsmakten hade ju inte alla någon direkt erfarenhet. Några visste hur det hade gått till under första världskriget. Men för många var det här det, liksom det första som hände i, av sitt slag. Och de var lite osäkra på hur de skulle agera. Så att i början var det ju rätt strikt med interneringen.
Alltså att, taggtråd och grejer hela?
Ja, det var en del sånt. Och restriktioner. Och de kände sig väl lite som fångar under flera månader. Men sen lättades det ju mer och mer. Så att ju längre kriget gick, desto friare och civilare blev tillvaron för de här polackerna. Och en hel del ville ju också faktiskt delta i andra världskriget. Och även där gjorde ju då regeringen ett, kan man säga, antityskt avsteg genom att inte bara liksom behandla dem väl och låta dem vara i Sverige, utan de lät också då rätt många av de här ansluta sig till de västallierade i exil. Alltså de fick avvika till Storbritannien och ja, förstärka de allierade. Så att, det var ju inte särskilt neutralt av Sverige att tillåta såna här grejer.
Mm. Nej, men när man läser om de här ubåtsmännen så först, i början så verkar det ju rätt tufft ändå. De förläggs ju någon liten ö där.
Det och så är det ett svenskt befäl som är rätt otrevlig. De frågar sig om han inte är till och med tyskvänlig.
Ja, de beskriver han väl som mer tysk än tyskar till och med. Och sånt
ja.
Ja, så att ganska obehagligt i början. Men sen blir de väl flyttade in på landbacken med tiden, eller hur?
Mm.
Och får bättre. Men hur nära kom de liksom lokalbefolkningen här? För de var väl inte egentligen internerade i... De satt inte bakom lås och bom egentligen, eller?
Ja, alltså... För den som hade velat så var det inte särskilt svårt att... Att rymma, skulle jag säga, under något skede. Men... De hade ju ändå en rätt bra disciplin. De var ju för det första ubåtsmän och det är ju en gedigen kategori. Mm, lite grann elit inom marina sammanhang. Och disciplinen slutade aldrig fungera så att man lydde sina...
Så det var som ett militärt förband hela tiden?
Ja, trots allt så de slutade aldrig vara militärer och tänka på... Ja, att de hade överordnade och i stort sett lydde dem.
Mm-hmm. Jag vet, Henrik Dorsin, känner du till han? Underhållaren. Ja. Ja. Han är ju ättling till en av de här.
Hade jag ingen aning om.
Ja, det finns en del. Om du letar i papperna kommer du hitta en Dorsin där bland de här polska ubåtsmännen.
Wow!
Ja, för det är lite sådär, lite fun facts. Några av flyttade ju, åkte iväg till England för att fortsätta strida mot Nazi-Tyskland.
Ja.
Det stora flertalet stannade kvar i Sverige. Men vad hände med dem efter kriget?
Ja, och då blev det ju en splittring så snart kriget var slut. En del blev ju då övertygade att återvända till Polen. Då hade de fått höra att när de väl hade fört tillbaka sina ubåtar till det nya snart sovjetstyrda Polen så skulle de kunna... lämna ubåtarna och bli civila. Men så blev det ju inte, utan de blev ju tvångsrekryterade. De hade väldigt unik kompetens som ubåtsspecialister, så att även om de hade tänkt sig en civil tillvaro, de som följde med ubåtarna tillbaka till Polen, de fick lov helt enkelt, oavsett om de ville eller inte, att fortsätta vara i ubåtstjänst. För att de första åren efter andra världskriget så var det som brist på ubåtsfolk, så att polska staten som ju då lydde under Sovjet sa helt enkelt nej, du blir kvar. Och men det var ju en tragedi då för många.
Men de som ville stanna kvar i Sverige, de fick stanna kvar i Sverige.
Ja, det var inget problem för de som ville skapa sig en ny tillvaro, skulle jag säga. Ja, säkert var det svårigheter med språk och allt vad det var. Men i stort sett så det var ingen stor konst att bli kvar. Så att... särskilt i den trakten då av Mariefred så var det en hel del som slog sig ner, bildade familjer och ja, blev svenskar helt enkelt.
Ja, och därav Henrik Dorsin.
Coolt.
Men vilka var näst... Det här var ju precis i inledningen av kriget egentligen. Men vilka var de andra grupperna som kom till Sverige som blev internerade då, som utländska soldater?
Ja, under hela andra världskriget. Och det här börjar då rejält i samband med angreppen mot Norge och Danmark. Så dimper det ner flygare och även fallskärmsjägare.
Men hur kommer det sig att de dimper ner i Sverige?
Ja, det är olika typer av nödlandningar, luftstrider också, som gör att de hamnar på svensk mark eller i svenskt vatten och räddas och tas i land. Så att det är någonting som sätter igång rätt snart efter andra världskrigets utbrott och håller på ända till slutet. Och ibland så blir det som toppar, att det sker saker inte bara en gång om dagen, utan det kan vara flera gånger under en dag att Sverige tar emot flygare, och dessutom av olika nationalitet, så att på en och samma dag under vissa väldigt intensiva perioder 44 så kan det vara både allierade och tyskar som nödlandar i Sverige och blir de händertagna.
Men inga sovjetiska, eller?
Vad gäller sovjetiska flygplan, jag kan inte minnas på rak arm. Jag tror inte att några sovjetiska plan hamnade i Sverige. Det var några som flög över och bombade Sverige däremot. Mm. Det är ju helt klarlagt. Både Stockholmsområdet och Norrbotten drabbades av sovjetiska bomber. Men inget av de planen...
Var det misstag då när de bombade? Vi ska inte gå in på det nu egentligen.
Ja, väldigt kort kan man ju säga att sådär klart och jättetydligt att de skulle ha gjort det med avsikt, de här bombningarna. Det finns en bombräd som jag benägen att säga att det var med avsikt, men i övrigt så tror jag att det var misstag.
Vilka grupper var flest? Vilken nationalitet var de största grupperna som kom till Sverige under kriget?
Om vi begränsar oss till
fram
till
kriget, ja.
Tysklands fall, då är de stora grupperna av utländska soldater på svensk mark tyskar, och det är de här som åker i tysktågen, och det är ju 2 miljoner transporter, soldattransporter, men i många fall så är det då samma person som åker genom Sverige flera gånger, så att det är inte 2 miljoner soldater.
Nej, just det.
Utan det är som sagt lite över 2 miljoner soldattransporter.
Men de internerades väl inte?
De interneras inte, men om vi pratar om utländsk närvaro.
Just det.
Och då, om vi lämnar dem som åker tåg och bara tillfälligt vistas i Sverige, så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare. Men också norska, polska har vi nämnt. Olika västallierade flygare, specialsoldater. Och vi har också finska soldater som interneras i Sverige. Men det är främst uppe i Norrbotten och märks väldigt lite för den som bor i södra Sverige.
Men om vi tar de sovjetiska soldaterna då, hur lyckades de hamna i Sverige?
Det sker ju ett antal rymningar från, jag tror de första sker först 41, och sen pågår det mer eller mindre hela tiden.
Vart rymmer de ifrån?
Från 41 då till 45. Man rymmer framförallt från Norge, från läger, antingen läger av interneringskaraktär eller arbetskaraktär, slavarbetsläger i klartext, för att tyskarna håller ju på att bygga Atlantvallen, inte minst i Norge, och den ska ju då gå från Nordkap ända till spanska gränsen, och vad det handlar om är ju en otrolig massa bunkrar framförallt, och det är ju då framförallt sovjetiska, jugoslaviska medborgare som tvingas av tyskarna till att utföra de här byggnationerna. Och det är på en del av de här platserna i en del av de här tyska lägren, så är förhållandena ungefär som i koncentrationsläger. Det är sadistiska tyskar, det är miserabla levnadsförhållanden. Sen finns det andra där det funkar mycket bättre och det är mer humana lägerchefer. Så det är lite grann
beroende
vilken plats du hamnar på i Norge. Det är som ett fruktansvärt lotteri. Du kan hamna i typ koncentrationsläger, men du kan också hamna i någonting som mer liknar ett krigsfångeläger.
Var det något som utmärkte sig särskilt då för sin grymhet och så?
Man kan säga generellt att de som kom från Jugoslavien, som hade varit jugoslaviska partisaner, de fick en särdeles sadistisk, omänsklig behandling. Och det var just för att de hade varit partisaner, inte reguljära soldater. Så att de fick en extra hemsk behandling. Och det var en hel del barn, minderåriga, bland de här partisanerna. Så att det är en väldigt speciell kategori, de här jugoslaverna i Norge.
Mm. Men då är det var av de som var flest, det var egentligen då sovjetiska soldater som flydde från Norge, som internerades i Sverige.
Ja, vi har ju också väldigt många norska medborgare, ja. Drygt 60 000.
Men varför internerades de när de kom till Sverige?
Ja, de är ju väldigt kort tid ofta liksom internerade, och sen kommer de ut till olika annan typ av vistelse i Sverige. Men de hör ändå till, om vi pratar om utländska medborgare som är internerade, så är norrmännen en väldigt stor kategori. Och efter ett tag då, från 43, så får då många av dem möjligheten att komma till hälsoläger, som då skiljer sig en hel del från interneringsläger. Och de förvandlas efterhand till militärläger, men det kallas för polistruppsläger.
Men ursprungligen var tanken att de typ skulle bota sin TBC eller någonting i de här lägerna?
Det som är det formella, ja. att hälsolägren handlar om att de ska kunna komma i bättre form och sådär. Men det övergår, de lägerna övergår rätt mycket till att bli polistruppsläger. Och i klartext är det ju det militärutbildning efter ett tag.
Just det. Men jag vill ändå få ursäkta att jag hela tiden återvänder till de sovjetiska soldaterna här.
De är ju intressanta, helt klart.
Vart hamnar... Det fanns många läger i Sverige då, interneringsläger. Eller vart hamnade de någonstans?
Ja, det är 10-tal platser. Framförallt i Bergslagen. Och det är små orter de hamnar på. Det är orter med sällan mer än några hundra personer. Så att de får ju en stor inverkan, eftersom de kan vara ett hundratal, ibland mer. Och så att då är de lika många som svenskarna på platsen. Ibland är de fler. Så det är självklart får de en jättestor inverkan på de svenskar som bor i närheten. Att de får liksom överhuvudtaget se utlänningar. De kanske inte har sett en enda utlänning hela sitt liv. Och så helt plötsligt så är utlänningarna i majoritet i det här, på den här lilla platsen där de bor. Och självklart då, när de får lite större möjligheter att jobba i skogen och gå till dansbanor och sådär, så blir det en enorm kulturell påverkan på de här platserna. Inte minst kvinnorna, och då är det ju ofta så att de lokala yngre männen är inkallade, så det finns en brist på jämnåriga unga män, så att det är ju självklart att det uppstår romantiska förhållanden på flera av de här platserna.
Men det låter ju då ändå som att de har en relativt fri tillvaro i Sverige då, internerade sovjetiska soldaterna. Du säger att de går och
där
dansar.
Där är det ju så att i början är det väldigt fritt och vildvuxet och mycket värme och fina upplevelser. Men det blir striktare. Sovjetiska legationen, alltså ambassaden, får mer och mer inflytande. Så att i slutet... Då kan man säga att det är sovjetiska tjänstemän som styr de här lägren. Och så var det inte alls i början. Men det förskjuts under andra världskrigets gång vem som egentligen bestämmer över de här sovjetiska lägren i Sverige.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vad jag förstått så var det ju inte okej att bli krigsfånge enligt den sovjetiska synen. Alltså man skulle inte ge sig helt enkelt.
Det var straffbart. Aha. Så att, och det skärptes ju under andra världskriget att det blev officiellt uttalat från förbandschefen och politrucken och sådär att du får inte bli krigsfånge. Du förväntas skjuta dig själv hellre än att låta dig tas till fånga.
Mm, mm.
Det är brottsligt att låta sig tas till fånga.
Ja. Men efter kriget då, vad hände? Hade de någon möjlighet som de polska ubåtsmännen att stanna kvar om de ville? Eller jag kan tänka mig att Sovjetunionen ändå hade vissa påtryckningar här. Eller vad hände med
det? Det var väldigt svårt att bli kvar i Sverige. Nu var det ändå en del som lyckades med det. Och jag tror det handlade om att man skulle vara tillräckligt länge dold i det svenska samhället. Hade de lyckats hålla sig under radarn från framförallt svensk polis tillräckligt många år så att det hade hunnit bli kalla kriget, ja, då fanns det rätt goda förutsättningar att lyckas hålla sig kvar och till slut bli svensk medborgare. Men det var inte många som blev det, särskilt om vi jämför med polackerna. Men för att återvända till din första fråga där, vad som hände med dem när de kom tillbaka till Sovjetunionen. Och där hade de för det första fått då förespeglat av ambassadtjänstemännen som for omkring och kontrollerade de här lägren mer och mer att det skulle bli ett bra välkomnande. De skulle i princip vara hjältar när de kom tillbaka till Sovjet. Nu blev det ju inte så. Å andra sidan så blev det heller inte nackskott som en del har förenklat det till. Man kan se det ibland i artiklar att de som hade varit i väst som krigsfångar när de kom tillbaka så blev de avrättade allihopa. Och det är helt enkelt inte sant. Utan ju mer vi har fått reda på här under årens lopp så skulle jag säga att det står klart att majoriteten blev inte skickade till Gulag. Och man absolut inte avrättade.
Fick ingen straff alls då?
Visst, det var några enstaka procent som blev avrättade vid tillbakakomsten, men det är enstaka procent. Och det var inte ens hälften, skulle jag säga, av de som hade varit i Sverige som hamnade i Gulag. Men exakt hur många procent det var och så där, det är fortfarande inte klarlagt. Det finns absolut behov av mer forskning. Jag tycker att nu måste man kunna säga att vi vet mer. Att det är mer tydligt att majoriteten hamnade inte i Gulag. Många, ja, men inte majoriteten.
Mm. Har du träffat några gamla sovjetiska soldater som internerades i Sverige?
Jag har personligen träffat i Murmansk en sovjetisk tidigare krigsfånge vid namn Mikhail Gradusov. Han gjorde ett outplånligt intryck på mig. Jag var hemma i hans lägenhet i Murmansk. Och han hade varit internerad i Nordnorge. Och vid mer än ett tillfälle hade han sett Sverige som slavarbetare åt tyskarna. Men inte lyckats rymma. Så han såg Sverige men kom inte till Sverige. Och det han berättade om behandlingen, både tyskarnas behandling och hur norrmän behandlade honom, finska civila och även svenska åkare som jobbade åt tyskarna. Det gjorde väldigt starka intryck på mig och han var märkligt nog förlåtande kan man säga mot sina tyska de tyska fångvaktarna och tyska regimen. Han har ju varit deras krigsfånge, men ändå han ville liksom inte uttrycka något hat mot tyskarna fast han hade behandlats i perioder dåligt. Så hans attityd, det var att han ville inte hata tyskarna. Och det kändes väldigt märkligt, för att ofta i sovjetsamhället så var det här fascisterna och tyskarna, det är samma sak, och ett stort agg mot de här. Men han var annorlunda, han ville gå vidare och inte hata tyskar.
Mm. Du sa att under hela kriget så ramlade det ner flygare,
ja,
i Sverige som nödlandade och så.
Många tusen.
Och en hel del amerikanare.
Ja.
Ja. Vad hände med
över dem? Över tusen amerikaner.
Det är rätt mycket folk.
Ja, och vid något tillfälle så var det också en hög koncentration av dem på en plats. Det var ju kring Västerås. Så att de verkligen märktes i samhället. Och även i Dalarna på några ställen, på några orter, så var det liksom ansamlingar, så att de påverkade vardagslivet på de här orterna. Man såg dem hela tiden, de hängde på kaféer och köpte cyklar och hade det riktigt bra, får man säga.
Mm. Behandlades de annorlunda än till exempel sovjetiska soldater?
Ja, i början var det lite mer strikt, mer interneringsläger som gällde även för västallierade. Men jag skulle säga framförallt 44 så ändrades tillvaron, så att då är det bara löjligt att prata om internering. Det var snarare en typ av semester för amerikanska flygare i Sverige.
Mm. Och, men var det aldrig någon påtryckning från amerikanerna att de ville få hem sina flygare? Jag menar, de här var ju viktiga. Jag menar, det var ju viktig personal för dem egentligen.
Ja, men de kunde inte bara liksom ta sin personal och skicka dem med såna här hemliga flygtransporter eller sjötransporter, utan det var ändå Sverige som bestämde, samlingsregeringen ytterst. Så att visst, man fick ta hem några flygare, men det var på grund av förhandlingar med Sverige. Så att det var lite affärsverksamhet kring utländska soldater överhuvudtaget, inte bara vad gäller amerikanerna, utan under hela andra världskriget så bedrevs det förhandlingar om utländska krigsmän som hamnade i Sverige. Så att ibland så kom man överens och bytte allierade mot tyskar. Så en tysk mot en allierad. Så man gjorde så här utbyten av, eller utväxlingar av krigsfångar, en mot en. Och så ibland hängde det också ihop med handel, så att man kunde få vissa fördelar vad gäller att få vissa begärliga varor. Så att det pågick förhandlingar kring utländska soldater under hela kriget här i Sverige.
Men vad jag har förstått när jag läste din bok, så är det ju också att det var amerikanerna som betalade för uppehället för sina amerikanska internerade flygare.
De fick pengar, precis. Och de var ju köpstarka i de här svenska samhällena där de bodde. Gynnade småföretagarna på orten, inte minst kaféägarna. Och de som hade olika nöjesetablissemang var ju också väldigt tacksamma.
Blev det uppstod det romantik här också då? Men,
det gjorde det, och jag är förvånad att det inte har gjorts, forskats mer kring det här. Nu börjar det komma lite böcker och dokumentärfilmer, framförallt kring de som var i Halland. Och vi börjar få reda på lite mer om hur de hade det. Men varför har det inte för länge sedan gjorts forskning så att man kan säga att ja, det var så många procent som blev ihop med svenska kvinnor och tog med sig dem? Jag tycker det är märkligt att vi inte för länge sedan har dokumenterat och forskat i de här sakerna.
Men vi snackade lite innan här om en svensk som lite under falskt flagg gick som amerikan i Sverige.
Ja, och där har jag ju själv lyckats träffa den här personen. Han hette Sivert Wind. Han var sjöman från Hässleholm. Och han blev torpederad utanför amerikanska kusten. Det var ett norskt fartyg han jobbade på. Det var rätt vanligt då att svenskar var på norska fartyg. Norge hade en enorm handelsflotta. Och då när han blev torpederad av den där tyska ubåten så lyckades han ta sig i land i USA. Och han var ju då så personligen arg på tyskarna. Sen tidigare så ogillade han ju tysktågen. Så det var ju någonting som han tänkte på en hel del uppenbarligen. Men det hade ju inte fått honom att ta steget och låta sig rekryteras av amerikanska krigsmakten. Men när han själv då personligen hade blivit torpederad av en tysk ubåt, ja, då var ju saken klar.
Det var inga problem för en svensk medborgare att strida för amerikanska armén eller, så, eller flygvapnet? Så.
Det var inte helt automatiskt att utländska medborgare fick iklä sig amerikansk uniform. Det var lite olika sätt som de till slut hamnade i amerikansk uniform. Det berodde lite grann på vilket värvningskontor, vilket år och så vidare. Så att det var en helt annan grej om man var amerikansk medborgare. Då blev man ju helt enkelt mönstrad per automatik då, efterhand när man hade fått åldern eller tillhör en viss åldersklass. Men var man svensk och ville komma i amerikansk uniform, så visst, det var fullt möjligt. Bara man ville så var det möjligt. Men det var ju också en fråga om att komma dit. Det var ju inte så lätt efter Pearl Harbor att som svensk komma till USA. Före Pearl Harbor så var det inte så svårt. Men efter det så blev det ju klart knepigare.
Men den här svensken då sen hamnade han i Sverige. Han landade med någon skadskjutet plan eller någonting i Sverige.
Nej, det var ännu mer spännande. Ja. Han var ju i vikingbataljonen. Och då tänker ju många direkt, hör jag här, på Waffen-SS,
ja,
eller hur?
Ja, det var det första jag tänkte på när du sa det.
Men amerikanerna hade också ett förband, 99:e självständiga infanteribataljonen, som redan kort efter att den etablerats började kallas för Viking Battalion, och sen blev det också formellt till slut. Och han söks upp i den tillsammans med några tiotal till svenskar. Huvudsakligen var det amerikaner av norsk börd och norska sjömän. Men också då svenskar och några enstaka finländare. Och den här Sivert Wind, som heter Rune i mellannamn, och därför så blev det Ron Wind efter ett tag, för Sivert är lite knepigt, så han blev Ron Wind. Han bytte från vikingbataljonen till det som idag är Special Forces. Och han som var hans chef, den här Siverts chef, han blev sen chef för hela CIA på 70-talet, William Colby. Och från att då i början av USAs engagemang i kriget haft väldigt storstilade planer, alltså de ville komma med många tusentals amerikaner till Norge, så det där urvattnades efterhand så att det blev bara några tiotal amerikanska soldater som fallskärmsfälldes över Norge medan kriget pågick. Vi pratar huvudsakligen om mars 1945. Och det är framförallt kring Trondheim. Och då är Sivert, sjömannen från Hässleholm, i ett plan med fem andra fallskärmsjägare. Alla har då amerikansk uniform. Han är enda svensk. De andra är norsk-amerikaner respektive norrmän. Och de fälls av misstag över Jämtland. Några mil in faktiskt.
Och, de skulle fällas över Norge.
De tror att de är i Norge. Så att först så är de benägna att skjuta på dem som dyker upp där på sjön i Jämtland. Men Sivert som är svensk, han hör ju då hur folk pratar, de här som dyker upp, att det här är inga norrmän. Så att det var himla tur att han var med där, för att annars hade det kunnat bli några svenska civila som hade gått åt. Han räddade nog livet på dem faktiskt.
Ja. Men varför erkänner han inte? Han erkänner inte att han är svensk när han interneras av svenska myndigheter då?
Precis. Han bara fortsätter vara amerikansk fallskärmsjägare, och att han egentligen är svensk frivillig, det låter han inte myndigheterna få veta.
Vet du varför?
Jo, för att han vill ju göra en insats. Han har ju övat i flera år och svettats, slitit för att få göra en insats mot tyskarna. Och han ser att det finns fortfarande en chans. Så att han gör allt för att behandlas som allierad, internerad, och är i Falun i ett läger. Men några veckor före krigsslutet så kommer svenska militära underrättelsetjänsten och hjälper de här fallskärmsjägarna att ta sig från Dalarna till gränsen uppe i Jämtland då. De får skidor av svenskarna och så får de höra, åt det hållet så kommer ni till era kompisar, och kan ansluta till dem och göra den där insatsen. Så att han är med och spränga järnväg i Norge.
Så, att, så han fick göra en insats?
Han fick stoppa en del tyska soldater från att komma till Centraleuropa och förstärka tyskarna i Tyskland.
Bosatte han sig i USA efter kriget? Eller?
Ja, det här blev ju en inträdesbiljett. Han fick medborgarskap i samband med att han muckade. Så att han valde att ta emot det amerikanska medborgarskapet. Och han var inte ensam om det. Det var många som svenskar som hade varit då i amerikansk tjänst som valde att inte återvända till Sverige, utan de blev amerikaner. Han blev en kille som faktiskt sköt upp rymdraketer bokstavligen. Han satt där med go, no go i kontrollton på militära flygbaser i USA och skickade upp spionsatelliter i rymden långt före Christer Fuglesang kom upp. Så att han är liksom första svensken som har att göra med rymdfärder.
Det låter som han är värd en egen biografi, tycker jag.
Ja, vi har faktiskt skrivit om honom inte bara i slaget om Nordkalotten, utan Lennart Westberg och jag har tagit upp honom igen lite mer i detalj, och andra svenskar i amerikansk tjänst i en bok som heter Svenskar i krig 1914-45.
Tyskarna blir lite specialfall här egentligen. Jag utgår från att det ramlar ner en del tyskar också under kriget i Sverige.
Ja, det är både tyska sjömän, Luftwaffe-personal, fallskärmsjägare och tyska soldater som deserterar. Så att det kommer under hela andra världskriget så kommer det även tyskar till Sverige. Och i början så är det mycket att de bara här en kort tid och så kommer de tillbaks till Tyskland. Men ska vi säga från 43, när de väl har kommit in i Sverige så blir de kvar här till krigsslutet.
De flesta känner väl till, de flesta historiskt intresserade människor känner väl till baltutlämningen som skedde efter kriget, och då drygt 100 balter som har slagits för tyskarna utlämnades till Sovjetunionen. Men det var jag förstått, så var det ett par tusen i alla fall tyska soldater också. Som det var aldrig något kontroversiellt, och de lämnades också ut i Sovjetunionen.
Ja, det som har gått till historieböckerna framför allt, det är ju de här balterna som oftast då hade tvångsrekryterats till tysk tjänst. Och som i många fall inte alls var nazister, utan de var ungdomar som hade tvingats i tysk uniform. De fick väldigt mycket uppmärksamhet, och än idag så pratar vi mycket om dem, diskuterar dem, debatterar dem. Men som du var inne på här, så var det också ett stort antal tyska soldater som utlämnades till Sovjetunionen.
Varför skickades de inte till Tyskland?
Ja, det var ju en överenskommelse med sovjetiska staten att med tanke på hur stark och segerrik då Röda armén var vid krigsslutet, så gjorde nog Sverige inga större ansatser att se till att de fick komma hem till Tyskland, utan man följde sovjetisk vilja i hög grad vid krigsslutet från svenska myndigheters sida.
Vet man vad som hände med dem när de kom till Sovjetunionen?
Jag har inte klart för mig i huvudet procentuellt hur många som dog i sovjetisk fångenskap. Men det är många procent som antingen dör i Gulag-systemet eller får livslånga men av arbetet och vistelsen i Sovjet. Och en del kommer hem först på 50-talet.
Men jag har förstått, vi satt och pratade här lite innan, och både du och jag kom ut som så här kalla kriget-nördar.
Japp.
Och jag vet ju att en del av den östtyska armén, när den byggdes upp, det var ju en del tyska krigsfångar som faktiskt blev stommen. Bland officerarna i den östtyska armén som byggdes upp i det kommunistiska satellitstaten åt Sovjetunionen.
Så ja. Att, det är ju inte så konstigt egentligen att när man ska starta en östtysk polis och militär organisation att man är tvungen helt enkelt att använda sig av kompetensen från Wehrmacht och Waffen-SS. Men det är ju absolut ingenting man talar högt om, och man mörkar en hel del av det arvet.
Man ska ju komma ihåg också att jag tycker det är viktigt att påpeka det, att tyskarna behandlade ju sovjetiska krigsfångar oerhört illa. Vi har ju pratat om hur de behandlades i Norge, men jag menar på östfronten så fick de ju i många fall bara svälta ihjäl om de inte dödades direkt.
Ja, det var ju direktiv redan före Barbarossa-planen utlöstes att nu skulle man inte längre ta humanitära vanliga militära hänsyn, utan man skulle gå hänsynslöst tillväga både mot stridande soldater och de som gett upp. Så att det var ju redan från dag ett ett vidrigt beteende mot motståndaren.
Men de här balterna då som hade varit, vet vi om dem då? För det handlade ju om några drygt 100 personer, alltså de som hade slagits för tyskar och så. Vet man, de är ju lite färre, de kanske är lättare att ha koll på. Vet man vad som hände med dem när de kom till Sovjetunionen?
Det här har jag själv inte forskat, men så mycket kan jag väl säga att jag tolkar det som att det blev en klarhet efter murens fall vad som hade hänt med de här människorna som hade varit balter internerade i Sverige. Och det kom ju också en ursäkt från svenska staten, inte minst från kungen, för det sätt som de hade behandlats, de här. Men det krävdes ju alltså att först Berlinmuren skulle falla innan, ett, det blev klarhet, och två, innan det blev ursäkter från svenska statens sida.
Mm. Vad kan vi lära oss av den här episoden i svensk historia med interneringen av de här olika typer av de här olika soldaterna? Finns det något vi kan dra lärdom av där, tycker du?
Ja, för det första kanske man får konstatera att vi behandlade folk olika beroende på vilken krigsmakt de hade tillhört eller tillhörde. Och det kanske är förståeligt på sätt och vis. Vi hade ju som sagt under de första åren av andra världskriget väldigt svagt svenskt försvar och vi var omringade. Och då blir det ju därefter att då är man inte så stursk.
Nej, nej. Bra. Lars Gyllenhaal, författare med inriktning på militärhistoria, aktuell med återutgivningen av boken Slaget om Nordkalotten och boken Andra världskriget i Sverige. Ett stort tack för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.